Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men jag vill slå ett litet slag för kommande arrangemang på FFG. Vi har nyligen fått ett nytt nummer av hälsning ut i brevlådorna och där står bland annat om sommarbibelskola för unga vuxna den 8-10 augusti. Där står också om kvällsbibelskolan i höst med tematik ur Uppenbarelseboken och psalmer ur Saltaren på programmet. Det finns också möjlighet att läsa hebreiska från grunden i höst med Jonathan Årdal. Det finns möjlighet att fortsätta läsa hebreisk text under handledning med Mats Eskult. Och det finns möjlighet att läsa grekisk text i höst, Matteus evangeliet med Daniel Johansson, varannan fredag med början 6 september. Man kan också delta i de här läsövningarna digitalt. Gå in på vår hemsida www.ffg.se eller titta i senaste numret av hälsning så får du den information du behöver och kan anmäla dig till aktuella arrangemang. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet för pingstdagen första årgången kommer från Johannes 14:25-29. Och vi inleder med några kommentarer till den grekiska texten. I vers 26 översätter Bibel 2000 och Folkbibeln topneuma to hagion olika. Bibel 2000 med den heliga anden, liten bokstav till ande, och Folkbibeln den heliga ande, stor bokstav till ande. Översättningen i Bibel 2000 motiverades dels med att ande är real genus, dels att anden är en verkande makt i NT som först så småningom får personliga drag. Det här senare är en mycket tveksam slutsats. I sin utmärkta genomgång av trinitetsfrågan i Nya testamentet konstaterar A.W. Wainwright att anden genomgående beskrivs både som en kraft och en person i Nya testamentet. Och att dessa olika aspekter kan komma till uttryck i en och samma passage. I ljuset av detta så bör man ju genomgående översätta med stor bokstav. Detta är i synnerhet i Jesu avskedstal i Johannes evangeliet där anden hela tiden framträder som en person och inte som en opersonlig kraft. Dessutom måste vi konstatera att den heliga ande är andens personnamn på svenska åtminstone sedan 1500-talet. I den andra delen av versen noterar vi konjunktionen kai. Den kan ha sin vanliga samordnande funktion, men den kan också vara exegetisk. I det senare fallet så innebär det att anden kommer att lära genom att påminna. Lärandet består i att, att anden påminner. I vers 27 lägger vi märke till formuleringen ej renen ten emen. Substantivet saknar artikel medan det efterföljande attributiva adjektivet emen har artikel. I normalfallet gäller för den attributiva användningen att både substantiv och adjektiv har artikel när adjektivet följer substantivet eller att båda saknar artikel. Men eftersom det senare är tvetydigt och också kan översättas predikativt har ett adjektiv som följer på substantiv som saknar artikel. Då har adjektiven ofta en artikel för att markera att adjektivet är attributivt. Och så är fallet här. O kathos inleder troligen en jämförande sats som är negerad. Inte så som, inte på det sätt som. Så översätter både Bibel 2000 och Folkbibeln. Men man kan också ta kathos i meningen poios och översätta inte av det slaget som. I vers 27 noterar vi också att Bibel 2000 utlämnar hjärtat i satsen med taras esto hymin hekardia. Låt inte era hjärtan oroas. Hjärtat står i singularis men eftersom det bestäms av hymon era måste vi ta det i distributiv mening och översätta i flertal era hjärtan. Så går vi till vers 28. Ej egapate me echarte an är en andra klassens konditionalsats. Och den uttrycker att om något är sant, även om det inte är det, så kommer det eller det ske. Villkoret uttrycks med ej och verbet står i indikativ. Huvudsatsen innehåller partikeln an och följs eller innehåller i övrigt ett verb i indikativ imperfekt eller aorist. En sats som uttrycker nutid har i normalfallet imperfekt i båda leden, medan en sats som uttrycker dåtid har i normalfallet aorist i båda leden. I just den här meningen så har vi en kombination av dessa båda. Imperfekt i villkoret och aorist i huvudsatsen. Av sammanhanget att döma kan det inte vara fråga om dåtid, att lärjungarna tidigare glatt sig, utan vi måste översätta: om ni älskade mig skulle ni glädja er. Meitson mo i samma vers är jämförelsens genitiv större än mig. Och så till sist i vers 29, nyn ej räka. Här står verbet i perfekt och Bibel 2000 tar fasta på nyn nu och översätter med presens jag säger. Medan folkbibeln tar fasta på verbformen och översätter med perfekt nu har jag sagt. Sakligt sett blir det väl ingen skillnad. Till sist, prin följs av infinitiven genestai. Och här saknas ett akkusativ subjekt. Det är underförstått och betydelsen är innan det sker. Pingstdagens evangelium utgörs av det andra av fem avsnitt i Jesu avskedstal som tar upp parakleten, den helige ande. Två andra avsnitt, det fjärde och det tredje, har utgjort evangelium på femte söndagen i påsktiden respektive söndagen före pingst. Så för en diskussion av begreppet parakleten hänvisar jag till femte söndagen i påsktiden. Den aspekt som betonas i detta avsnitt är parakleten som uttolkaren. Vi kan dela upp läsningen i två delar. Den första, verserna 25 och 26, beskriver hur den helige ande ska vägleda lärjungarna. Och i vers 27 till 29 beskrivs hur lärjungarna som har Jesu frid ska glädja sig över Jesu bortgång. Formuleringen som inleder vers 25, detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er, indikerar att Jesus håller på att avsluta sitt tal till lärjungarna. Orden detta har jag talat till er återkommer inte mindre än 6 gånger i de följande kapitlerna, bland annat 15, 11 och 16, 1. Ett liknande sätt att uttrycka sig finns i till exempel profeten Hesekiels bok. Man kan notera 5.13 och 5.15, 5.17 och även från kapitel 17, verserna 21 och 24. Det här betyder att Jesus nu håller på att fullborda sin undervisning till lärjungarna. Jesus talar en hel del om den heliga ande i avskedstalet, men oftast under beteckningen parakleten. Vers 26 är enda stället där anden omtalas under beteckningen to pneumato hagion, den heliga ande. Den beteckningen förekommer dock i början och i slutet av evangeliet och tycks bilda en slags inklusio. Vi finner den i 1.33 och i 20.22, i båda fallen dock utan bestämd artikel. Termen den helige ande förekommer enstaka gånger i Gamla testamentet. Se till exempel Psaltaren 51:13 och Jesaja 63:9-10. Beteckningen är mer frekvent i andra templets litteratur. Exempel är Salomos vishet 9:17, Salomos salmer 17:37 och Salomos oden 14:8. Uttrycket används för övrigt 5 gånger hos Matteus, 4 hos Markus, 13 i Lukas evangeliet och sedan mer frekvent i apostlagärningarna av Paulus brev. Här i vers 26 framhävs två aspekter. Fadern sänder anden i Jesu namn, en koncentrerad trinitarisk formulering. I Johannes evangeliet är Jesus den som är sänd av Fadern. 9, 4 och 7. Jesus är den som sänder sina lärjungar 17, 18 och 20, 21. Och här sänder fadern anden, medan i 15, 26 är det Jesus som sänder anden som utgår från fadern. Man kan sammanfatta det här mönstret på följande sätt. Fadern är aldrig sänd, han sänder både sonen och anden. Sonen är både sänd av fadern och den som sänder anden och lärjungarna. Anden är aldrig sändare, han är sänd av fadern och sonen. Om anden sägs här att anden ska undervisa och påminna lärjungarna om allt vad Jesus sagt dem. Johannes evangeliet är innebörden i att komma ihåg, både att minnas och att förstå. Andens uppgift här är inte att komma med någon ny uppenbarelse, utan när anden undervisar så sker det genom att han påminner lärjungarna om vad Jesus redan har sagt och gjort och hjälper lärjungarna att förstå innebörden i det Jesus sagt och gjort. Johannes 2:22 är ett exempel på det. Lärjungarna förstår inte vad Jesus har sagt om att bryta ner och bygga upp templet. Inte då, men de gör det efter Jesu uppståndelse. På samma sätt förhöll det sig enligt Johannes med intåget i Jerusalem och uppföljelsen av Zakaria 9, som omnämns i Johannes 12, vers 16. Och så är säkert fallet med mycket annat. Lärjungarna förstår det här först i ljuset av andens påminnelse om vad Jesus har gjort och sagt. Här kan vi ju konstatera att vi befinner oss i en mycket bättre position än lärjungarna då. De har sedan fått andens påminnelse och förklaring och har i sina skrifter presenterat dessa för oss. Jesu ord om friden, shalom, reflekterade vanliga judiska sättet att hälsa och ta farväl. Men här är meningen djupare. Världens frid tog det avse hur människor i allmänhet hälsar. Jesus avser inte Pax Romana, den romerska freden, en frid eller fred som upprätthålls genom våld. Inte heller en förväntad messiansk fred som skulle upprättas genom ett ännu starkare svärd än det romerska. Och inte heller den falska frid som utlovats av falska profeter, till exempel Jeremia 6:13-15. Utan Jesus tog avse profeternas löften om frid, att de nu går i uppfyllelse. Jesaja 9:67, Jesaja 52:7, Hesekiel 37:26. Det är frågan om en Guds frid som övergår allt förstånd, så som Paulus formulerade i Filipperbrevet 4:7. Det är en frid som präglas av kärlek, en frid som ger förtröstan och lugn och som uppstår genom förtröstan på Gud och i gemenskapen med honom. Den som har denna frid behöver inte oroas och vara modlös. Notera att Jesus hälsar lärjungarna med denna frid sedan han har uppstått i 2019. Jesu ord när han säger om ni älskade mig. Notera här för övrigt kopplingen till Jesu frågor till Petrus i kapitel 21. Men Jesu ord här, om ni älskade mig, det förutsätter att lärjungarna ännu inte älskar Jesus. De tror kanske att de gör det, men de är mer fokuserade på sig själva. Liksom fruktan är mer fokuserad på sig själv än på Gud. Jesu egen stora kärlek och längtan är fadern, och därför fylls han av glädje när han tänker på att återvända till fadern. Om lärjungarna älskade Jesus så skulle de vilja det som vore bäst för honom. Till sist några ord om de orden som avslutar vers 28. Fadern är större än jag. Arius och många av hans efterföljare under 2000 år har tagit dessa bevis eller dessa ord som bevis för att Jesus inte skulle vara gudomlig. En sån uppfattning är ju inte kompatibel med andra uttalanden i evangeliet där sonen är ett med Gud och samtidigt åtskild från Gud. Man kan tänka på kapitel 1, verserna 1-18, 8-58, 10-30. Genom kyrkans historia har det funnits två huvudsakliga sätt att förstå den här versen för att samtidigt göra rättvisa åt den enhet som evangeliet slår fast finns mellan Jesus och Gud. En del menar att versen i sitt sammanhang har sitt fokus på Jesu historiska uppdrag och sändning. Fadern är större än sonen därför att han är källan och målet för Jesu uppdrag i världen. Så här tänker sig många moderna exegeter förklaringen till denna spänning. En variant på denna, det är att fadern är större än sonen när det gäller sonens inkarnerade ställning. Gud är ju större än en människa. En forntida företrädare för denna uppfattning är Augustinus. En andra förklaring fokuserar mer på relationerna inom gudomen. Fadern är källan, inte bara när det gäller sonens inkarnation och uppdrag, utan också när det gäller sonens eviga ställning som son. Fadern är större än sonen i det avseendet att han är ursprunget till sonen. Han är ju den som fött sonen. Men både fader och son delar samma gudomliga natur. Den här uppfattningen läggs fram bland annat av Gregorius av Nazians. Men därmed är vi inne på temat för nästa söndag som är heliga trefaldighetsdag.